Hej och välkomna till avsnitt 201
av vanligt grått avsnitt.
Ja, men ett vanligt grått avsnitt av podcasten En präst och en mammut, med mig mammut Andreas och med min vapendragare
Kjell prästen Dellert.
Ja.
Ja. Nu luffar vi på vårt avsnitt 300.
Ja, men nu känns det som att det är, vad heter det, höst igen. även i podden liksom. Alltså det var ju ändå... Vi hade mycket tankar om jubileumsavsnittet.
Ja.
Och jag tycker att vi fick till det bra. Jag hoppas att ni tycker det som lyssnar också.
Ja.
Men nu är vi... Ja, nu är vi tillbaka i vardagen.
Nu är vi tillbaka i vardagen, precis. Det kan vara så att...
Nu stänger alla av.
Ja, precis. Nu vill ingen höra längre.
Vilken...
Det är en jättedålig inledning på en podd att säga att nu är det tråkigt igen.
Ja.
Tråkigt sa vi inte.
Nej, det sa vi inte.
Vi sa att det
är vardag. Det är grått.
En
höstdag i november.
En höstdag i november sitter vi här på ditt kontor och poddar. Ja.
Så gör vi. Hörru du Kjell, kan vi börja och bara reda ut lite? Vi har haft lite strul.
Ja.
Och vi har ju gått ut i våra kanaler, men alla som lyssnar följer ju inte våra andra kanaler, så att säga.
Nej, men börja göra det så får ni bättre information.
Ja.
Läxa upp dem lite där nu.
En präst och mamma.
Först så talar vi om till grått och sen så läxar jag upp lyssnarna.
Nu, från och med nu kommer avsnittet fortsätta bara bli jättebra. Om man följer på Facebook en har vi en sida som heter En präst och mammut. Följ den, och där kan man också kommunicera med oss i chatten. Det är bra.
Vi är snabba på att svara, så kan man säga.
Det är vi. Och annars kan man följa dig på Instagram och Twitter, @kjeldellert, och mig på Instagram på @mammuten.
Och där lägger vi också upp information om podden.
Ja, men Facebook-sidan är ju
oöverträffad i det här fallet.
Ja, ja. Emmad, nej. För det, vad säger man? Emmad för det. Nej,
nej, det vet jag inte. Nej, vi släpper det. Vad du ute efter.
Nej, inte jag heller. Det är sällan man vet vad jag är ute efter. Jo, men vi har haft en del strul, som ni har säkert märkt. Och det var inte vårt fel, utan den tjänsten vi använder hade någon service serveruppdatering tjolahoppsan i flera dagar, så det gick inte att spela från varken Apples produkter eller Android. Och vi vart frustrerade, och jag fick utmana mig själv att chatta med supporten på ett gott och trevligt sätt med de amerikanerna som vi använder oss av. Okej, då vet ni det, och det släpper vi det, helt enkelt.
Man kan ju säga där att det är tur att det inte var i Grekland det här servern låg. Mm. Att du behöver skriva på grekiska till dem.
Nej, men då får man ju Google Translate till grekiska.
Och det är absolut. Det vad kan gå fel?
Ja. Vad kan gå fel i formuleringar och sånt när man direkt översätter.
Det är någon från Sverige som skriver om en podd och undrar varför det inte kommer några bananer.
Ja. Hörde du Kjell, hur har du haft det sen vi såg sist?
Jag har haft det bra.
Det var ett tag sen vi sågs.
Det var precis, för vi spelade in två avsnitt efter varandra. Det ville vi inte avslöja då, men det har ju så var det i alla fall.
Ja, så var det.
Och jag har haft det bra, jag är förkyld nu. Nu kommer det så här pillerpodden igen här, men jag är lite förkyld, lite dålig i rösten och hostig. Men jag har haft det bra, vi har haft en allhelgonahelg emellan tiden. Och bland annat så hade jag en musikgudstjänst, eller fick vara med om en musikgudstjänst och läste dikter och annat där i detta sammanhang. Och så var det en kör som sjöng vackert sådär, på fredagkvällen före allhelgona helgen. Så det var väldigt, väldigt fint.
Du har ju inga skolbarn, så du var inte höstlovsledig kanske?
Nej, jag var inte höstlovsledig.
Nej.
Så jag har inga skolbarn längre.
Nej. Nej, och skulle du ha det så klarade de sig själva om de skulle få för sig.
Ja, just det. Ja, precis. Det var väldigt länge sedan jag hade höstlovsledigt.
Ja, jag förstår det. Jag har haft höstlovsledigt. Åh, vilken dålig övergång. Jag skulle ju få till det så snyggt där. Jag har haft höstlovsledigt, för jag har ju en skolpojke.
Ja.
Så jag har varit hemma och byggt Lego bland annat.
Ja.
Och spelat tv-spel.
Vad byggde ni?
Lite diverse. Han är lite inne på nu att göra kedjereaktioner.
Okej.
Okay. Alltså, du puttar på en sak som träffar en annan. Som det finns ett barnprogram på SVT som heter Maxat.
Okej.
Bygger enormt stora kedjereaktioner som sen ska avslutas med att göra något bagatellartat, som att öppna en kork på en flaska, fast de har använt 70 olika steg så, som ska träffa okay. det.
Mm,
så då har vi gjort sånt i miniformat hemma.
Okay.
Dominoeffekt helt enkelt.
Just det.
Mm. Sen vart det en liten sväng på Gröna Lund och titta på spökerierna där.
Just det.
Det var trevligt.
Där har jag haft anhöriga som har varit också.
Ja, ja.
Sen, var enormt långa köer var det då i alla fall.
Ja, vi var mest att titta och gick på någon liten teater så. Mm. Som tur var vill han inte själv gå i spökhus, då slapp ju även jag.
Ja,
jag ville bara dra en undanflykt att nej, det där. Den där hemskheten håller vi inte på med den här familjen. Nej, men det, och sen har vi med en liten båttur också.
Ja.
Med en liten kompis till honom. Så att det var alldeles roligt att rejsa runt.
Kände dig avkopplad?
Ja, men det var trevligt. Fick även äran att lyssna till Sean Banan som uppträdde på denna lovbåtstur. Det var ju kanske inte...
Det var inte ditt första ansvar?
Nej, men han kunde ju showa.
Mm. Det kan jag tänka mig.
Och han sa så här att om man inte sjunger med så kommer jag bajsa era brevlådor.
Ja, så då sjöng ni med.
Då sjöng man med.
Ja, just
det. Det är ett lagomt hot sådär. Vi kanske ska börja med sånt också.
Ja.
Om du inte lyssnar så släpper vi kattla på dig. Men det vet vi inte om de inte lyssnar.
Nej, det går inte. Släpper det. Alla som inte lyssnar får besöka kattla. Det är jättekonstigt. Nej, det går inte.
För kattla jobbar hjärnet. Ja, nej, men det är gott. Nu är vi här. Vad ska vi prata om idag, Kjell?
Ja, vi ska väl prata om lite artiklar då, kanske.
Ja, men det tycker jag.
Då plockar jag fram några. De har legat ett tag, så de är inte alldeles purfärska.
Nej, men det är ju ingenting i kyrkan. Så.
Det är ju ingenting i kyrkan.
Utom vi.
Jag ska ta... Nej, utom vi. Ja. Vi är färska på det mesta. Jag ska ta och läsa en artikel som har rubriken Rune Imberg får tillbaka kragen av överklagande nämnden. Och Rune Imberg, det är en präst, såklart, eftersom man får tillbaka sin krage. Det är inte så att man har slitit en krage av en vanlig skjorta och så lämnar de tillbaka den, utan det är en prästkrage som han har förlorat. Och det gjorde han i början av året, i januari tydligen. För att han hade gjort, så att säga, vad ska vi säga... inte gjort uppror kanske, det är fel uttryck, men mot sin biskop Susanne Rappman. Och så, eftersom hon är en kvinnlig biskop, så kan han inte i någon väsentlig mening se Rappman som min biskop, har han sagt. Och han skulle bara erkänna biskopen i missionsprovinsen, alltså det är ju en utbrytargrupp i Svenska kyrkan som påstår sig tillhöra Svenska kyrkan fortfarande, men som viger egna biskopar. Och därmed inte riktigt är en del av Svenska kyrkan i alla fall. Men enligt de som de ser det, så är det de som är Svenska kyrkan. Men Svenska kyrkan har liksom inte uteslutit dem eller så. Så att det är lite rörigt, kan man säga. Missionsprovinsen.
Ja, där hade jag en kunskapslucka. Men vi kanske inte ska gå mer in på det.
Nej, vi nöjer oss med att konstatera det. Att det är en utbrytargrupp i Svenska kyrkan som har egna biskopar. Och han, Rune Imberg här, han vill alltså hellre höra till den biskopen där än till sin riktiga biskop Susanne Rappman.
Men ändå var kvar som präst.
Men ändå så var kyrkan. Ja, precis. Men missionsprovinsen menar ju att de är Svenska kyrkan. Det är väl snarare Svenska kyrkan som avviker och inte riktigt är Svenska kyrkan. Men missionsprovinsen är Svenska kyrkan. Så har jag förstått det i alla fall.
Okej, okay. Här finns det att förkovra sig här i om man är intresserad.
Ja. Absolut. Han säger till och med här, just det, precis. Beträffande, vad exakt vad jag sa. Det var fint att jag fick det bekräftat. Beträffande sin andliga tjänstutövning ansåg han sig stå under tillsyn av biskopen i missionsprovinsen. För i missionsprovinsen lever Svenska kyrkan vidare i genuin gestalt, ansåg han. Det var precis vad jag sa, att han, i missionsprovinsen så anser man att man är Svenska kyrkan där. Den riktiga Svenska kyrkan.
Mm. Nu ska jag inte sätta dina kunskaper på prov här kring detta, men är de mer... Det säger sig självt, konservativa åt högkyrklighet då.
Ja. Så är det. Mm. Så är det. Man vill inte då, jag vet inte exakt vad de står för. Man vill inte godkänna prästvigda kvinnor. Det är en konservativ grupp helt enkelt. Okay. Väldigt konservativ del.
Mm.
Säkert många goda människor präster där, men mycket konservativa.
Mm.
då, och i och med det här så blev han då av med sin krag.
Mm.
Man kallar sig för avkragning, fast det heter det ju inte, utan man mister sin vigningsrätt eller vigningstjänst alltså. Nu så har det då blivit så att han överklagade det här, och han skriver till överklagande nämnden då att han är beredd att underkasta sig biskopens tillsyn i administrativa frågor. Alltså nu pratar vi om hans riktiga biskop, biskop Rappman. Han kan tänka sig att lyda henne i administrationen, men däremot kan han inte se henne som sin andliga ledare. Och då har nu överklagande nämnden skrivit i sitt beslut att bara för att han uttrycker åsikter som inte är förenliga med Svenska kyrkans gällande ordning, så medför det inte att han kan anses ha brutit mot sina vigningslöften. Så att han får alltså tillbaka, han är påkragad igen så att säga. Han får tillbaka sin prästtjänst. Så ja...
Jag vet inte, det här är bara kyrkan i ett nötskal på något sätt. Att man kan göra som man vill, liksom.
Ja.
Alltså vi har ändå en ordning att förhålla oss till.
Ja.
Och gillar du inte den, då får du väl lämna den ordningen.
Ja.
Det är det här som jag så... När vi ska vara... När vi inte riktigt vet vad vi är som kyrka. Alltså, vi är anställda. Vi har kollegor, vi har chefer, vi har en struktur med politiker som är förtroendevalda, vi har en biskop. Och det är så många som inte kan acceptera det. Man tror att man kan göra som man vill. Liksom. Nu är vi mest insatta i kyrkan, fattar väl att det finns... folk som ska gå sin egen väg på andra ställen också. Det är inte dumt så. Men vi lever i vår verkligen. Det är svårt alltså.
Ja, absolut.
Det där var ju inget... Alltså att överklagandenämnden gjorde sitt. De utgår från några hårda fakta. Och då,
ja, han har inte brutit på
det här. Och då liksom. Kan man väl skona in att han får tillbaka sin krage. Men i sak är det ju fel.
Ja, absolut. Men vänta nu, du är präst i Svenska kyrkan. Du har en biskop som heter si och så. Antingen så följer du den biskopen eller så gör du inte det. Och då
ska
får
vi
du...
börja med termen prästlig vilde? För det är det man blir på något sätt. Ja, jag sitter väl här då. Men jag kommer inte lyssna på det liksom.
Nej.
Det är okej att du skriver på min lön. Alltså nu är inte biskopen som gör det. Men i sak så, det administrativa. Men jag kommer inte följa dina andliga riktlinjer. Nej. Vad vi ska som kyrka.
Nej, det är konstigt faktiskt. Jag håller på att gå en utbildning, en kyrkoherdeutbildning. Får vi se om jag klarar den, för nu har jag lämnat in min sista uppgift. Och som handlar lite grann om ansvarsfrågan, kan man säga, ordning. Dels handlar det om mediebilden av Svenska kyrkan, men också om ansvarsfördelning och så i kyrkan. Och det jag kommer fram till där är väl ingen... som blir så överraskade över kanske, men att det är ganska otydligt när det gäller ansvarsordningen i kyrkan. Alltså vem är det som bestämmer egentligen i Svenska kyrkan? Och det har ju vi varit inne på i podden tidigare också, att biskopen är ju formellt liksom stiftets överhuvud eller vad man ska säga, men det betyder inte att vi måste följa biskopen i alla... biskopen kan säga...
I princip så, ingenting, för att alla kyrkor i sin egen organisation med sitt egen organisationsnummer har vi också nämnt här, men det kommer att göras igen för att det ska bli tydligt. Liksom.
Kyrkoherden är ju lägre i rang på ett vis, såklart. Kyrkoherden är underställd biskopen på något vis, men kyrkoherden har ju större makt över mig än vad biskopen har.
Absolut,
till exempel.
För det är din arbetsgivare.
Det är din arbetsgivare som kan besluta vad jag får och inte får göra. Det kan, biskopen kan ju i sådana fall, om jag har gjort mig skyldig till något, så att jag ska bli av med min krage eller så. Men om jag jobbar måndagar eller fredagar eller lördagar eller söndagar, det kan inte biskopen ha någon
som har en större påverkan på dig.
Absolut.
Mycket större.
Oh ja. Och, eller om jag ska ha begravningstid den ena eller andra dagen. Ja, just, det kan ju kyrkan bestämma, det kan inte biskopen göra. Mm. Vi kan tala om att biskopen kan säga, jag tycker inte om att... man, jag vet inte, pappan överlämnar bruden till, eller brud, ja, precis, bruden till brudgummen. Jag tycker inte ni ska göra så, jag tycker inte ni ska godkänna sådana vigslar. Det kan biskopen tycka, men sen så gör prästen som den vill i alla fall. Så länge inte kyrkoherden möjligen skulle kunna säga, i den här församlingen så gör vi inte så här. Och då är det mycket svårare om man att bryta mot kyrkoherdens regler där än mot biskopens. Så att det är märkligt, för att samtidigt så då ska ju ärkebiskop och biskop, det är ju på något vis ändå ja, en högre tjänst, om man ska säga, ändå en kyrkoherde, men ändå inte. Och ja.
Men är det så här också, eller kan det vara så här att folk stökar så mycket? För det finns ju heller ingen annanstans att gå. Jo, det gör det till andra församlingar som har en annan. Men du som präst kan ju inte gå och göra något annat som
präst. Jag kan
präst.
Inte bli privatanställd eller sådär.
Nej.
Jag kan inte, om jag är polis så kan jag vara trött på det. Det har jag sett många deckare. Att då jobbar de i säkerhetsföretag istället.
Vi känner mycket mer.
Vi känner mycket mer och sen så är man i regel lite halvbrottslig och sådär. Alltså i filmerna, i deckarfilmerna. Men så kan inte prästen göra. Jag kan inte gå till den privata prästverksamheten och bedriva gudstjänster. Och
Nej, så är det ju.
Bedriva gudstjänster. Ja, men fira gudstjänster. Nej.
Ja, jag vet inte vad jag ville, men det där är problematiskt.
Ja, det är det. Att beslutsordningen och ansvarsfördelningen är så vag.
Ja, ja.
Och det är ju det här också. Så där, men vänta nu, det här är din biskop. Om du jobbar här så lyder du biskopen, skulle man kunna tänka sig. Att det var. Men så funkar det alltså inte.
Jag byter spår. Har du sett det här? Det är liksom som ett uppror. På Facebook, alltså väldigt smalt såklart, om att behålla Bibeln i skolan.
Ja,
jag blev inbjuden till en grupp, men tack för inbjuden, men jag tackar nej. Jag orkar inte se fler såna diskussionstrådar.
Men
jag är inte så insatt i frågan. Det kanske inte du heller är.
Nej, jag är inte det, nej. För att jag.
Men jag vet att det ska bli en förändring. Och att då Bibeln ska liksom plockas bort och det blir ett uppror och sådär.
Och jag vet inte i vilken mån den finns där nu.
Nej, det alltså, tänkte det jag också så, på. För att den finns väl inte överhuvudtaget.
Att man har väl fortfarande i alla fall undervisning om kristendom, så att säga. När förr så hette det, då hade man kristendomsundervisning. Då var den undervisning man hade var i kristendom, bibliska historien och sådär. Sen så ändrades ju det, och det var ju länge sedan, att man har man inte kristendomsundervisning, man har religionsundervisning eller religionskunskap där man får lära sig om de alla olika, alla vet jag inte, men väldigt många olika religioner.
Världsreligioner,
precis. Och det är väl rimligt, ska man säga. Men utöver det så har man ju ingen kristendomsundervisning, och när jag gick i skolan så hade vi en... kunde vi ha en julkrubba i klassrummet. Ja. Och jag kommer ihåg att fröken läste berättelser ur Bibeln. Anpassade för barn inför julen och så. Så hände det ju inte nu, som jag förstår. Och då vet jag inte riktigt vad Bibeln har för roll nu heller. Och vad det är som är förfärligt. Eller om det bara är... Jag vet, någon man ska inte sitta och tänka. Jag vet ju inte vad det handlar om egentligen. Jag blev lite så här... Jag fick nu en känsla att kan det vara så att nu har ju det också ett annat uppror som har varit bland speciella grupper att IKEA kallar inte sina produkter julen i år utan vinterfest, alltså inför julen. Ja. Och det har blivit ett förfärligt liv om att det förstår man ju varför ni anpassar er efter muslimerna och så här. Och sen så finns det också en apotekarnes julmust, kommer ju finnas som vanligt i år. Sen har de kompletterat det med två mustanger. Den ena heter bryggarmust och den andra heter vintermust. Och nu har ju de här idioterna fått för sig att vi har bytt ut julmust mot vintermust för att inte reta muslimerna. med att säga jul, utan de måste säga vinter för att de ska få det här anpassningen då liksom. Och det här är också ett, man orkar verkligen inte.
Nej, det är läsa. Idiotiskt.
Och då funderar jag om det här är på samma vis. Jag vet inte om det, är något sånt där, eller om det verkligen är ett allvarligt problem. Jag, eftersom jag inte vet riktigt vad vi blir någon förställning nu. Så.
Nej, det kanske kommer i kommande podd. Vad vet vi? Det kommer kanske artiklar om detta, kan man ju misstänka.
Ja, precis. Där vi kan läsa oss till vad det egentligen handlar om.
Vi kan pausa det just nu, men det är ju någonting som bubblar där i alla fall. Som man blir, jag kände spontant, det här vill jag inte läsa för jag orkar inte.
Nej, det är mycket så faktiskt.
Såna grejer.
Det är mycket som man märker att nej, men det här vill jag inte ge mig in.
Nej.
För att jag orkar inte med det. Det finns så mycket idioter. Det
kan inte vara så enkelt där med Apotek Arnas. Apotek Arnes.
Apotekarnes heter det.
Och inget annat.
Och inget annat. Att det är ett gammalt ord. Det är apotekarne, sa man förut. Som spel, alltså det är en annan ändelse helt enkelt. Ja, apotekarnas.
Apotekarnas.
Apotekarnes.
Ska inte säga fel.
Inte Apotek Arnes och inte apotekarens heller.
Nej. Ja. Denna produkt att de gör en vinter edition, vad heter den? Vintermust.
Ja, den heter vintermust. Ja. Ja. Mm-hmm.
Det är väl också för att bredda livslängden.
Alltså, såklart alltså, de vill sälja mer, de vill få in mer cash. Så därför så vill de.
Och då kan man egentligen börja
mustar till
liksom. Och då om man går efter liksom hur det ser ut på då kan man ju börja den 1 december till sista februari.
Ja, absolut. Om det är då vintermål. Och sen kan man ju titta på en sommarmust också, så kan man ju ha must året runt. Ja. Så. Fast det tror jag de förlorar på faktiskt. Mm.
Ska de här mustarna ha olika klang också?
Klang och jubelmust. De smakar olika. Ja, det jag har inte smakat. Nej. Förra året hade man någon sorts äcklig specialmust som det var lakris i, och eftersom jag inte gillar lakris så var inte den god, tyckte jag. Det här är något, jag kommer inte ihåg nu vad det skulle vara i den här, om det var den här som det var smak av mörk choklad eller hur det var.
Om några veckor får vi ha lite mustprovning.
Mustprovning, en vintermust och en bryggarmust får vi prova.
Ja. Och originalet.
Så får vi se vad vi kan.
Men du, på tal om såna här förändringar, jag tänkte faktiskt på dig här om dagen när jag såg att IKEA, kanske någonstans bara, det är väl kanske inte IKEA hela, skulle ta bort allt animaliskt från deras julbord.
Ja, just det. Det var någon, alltså jag har nog inte läst det själv, utan det var nog min bror, tror jag, kanske, som sa det till mig att det var så. Ja.
Men då när jag läste det bara, så tänkte jag att det här.
Alltså jag säger så här, jag säger så här, jag har absolut inget med att man svämmar över julbordet av vegetariska alternativ. Jättebra, jag äter lite vegetariskt själv också, speciellt eftersom vi har en vegetarian hemma, så äter jag ibland vegetariskt och det kan vara gott och så. Men därifrån till att göra det helt vegetariskt, nej, det köper jag inte. Går jag inte på. Jag skulle inte gå på just det julbordet.
Nej.
Tror jag. Kanske, eller så. Jag har faktiskt valt ett vegetariskt alternativ på en del av våra hamburgerbarer här den senaste tiden också. Så att
just det. Men någon kommentar där som du nu kommer fatta att de har skrivit. Nu slutar jag med IKEA.
Ja, just det.
Men det kommer du inte göra.
Nej, såklart inte.
För att du går inte på IKEA för att äta deras julbord. Du går ju på IKEA och handlar.
Ja. Grejen är så här,
produkter, och sen är ju julbordet en bonus. Det är inte det att de går runt.
Nej, verkligen inte. Och det här är ju också intressant, för även på det här att de skulle, nu blir det ingen mer IKEA för mig inte. Nej. Skrev de ju när det här var kom då, att det skulle heta vinterfest istället för julen. Och då var det någon smart person som svarade där, nej men vadå, bojkottade inte ni redan IKEA? Ni gjorde väl det sen de inrättade bönerum?
Det blir samma.
Så att det är ju samma personer som kommer hela tiden och säger nu kommer jag aldrig mer gå på IKEA.
Nej.
Och sen så gör de ju det såklart i alla fall. För det är ju,
det gör de ju, punkt.
Ja, det är bara för att de vill visa, titta vad jag nu. Ja, om de verkligen gjorde slag i saken, då skulle man kunna ha en liten respekt i alla fall för dem.
Absolut.
Men nu har jag inte ens det.
Nej, vi lämnar de där tomtarna.
Ja, jultomtarna.
Det är hela vår lyssnarskara som vi sitter och hackar på.
Det tror jag inte.
Det tror jag inte, de är mycket mer smarta än så. Vi lämnar det där nu och så går vi på något annat.
Ja, kommer lite mer allvarligt ämne här. Sänkt straff för våldtäkt mot fängelsepräst. Och det är väl inte mycket man kan säga om själva. Alltså det är en förfärlig händelse och så det ska vi inte på något vis sitta och raljera över. Det har gått till så att en kvinnlig, som jag förstår, prästvig kvinna som har varit in till en intagen Och för att ha själavårdssamtal, men istället så våldtog han henne enligt prästens uppgifter. Och själv så menar den här intagna att hon var med på det här, och det var, här var dessutom ingen våldtäkt, utan det var en del av en voodoo-ritual. Så har han hävdat. Hon deltog frivilligt i en voodoo-ritual där han, den här intagna, fungerade som voodoo-pastor. Och den här förklaringen godtogs inte av tingsrätten. I domen skrev man att tingsrätten bedömer det som så osannolikt att en präst i Svenska kyrkan frivilligt skulle delta i en sådan ritual som den här personen beskrivit, att det som icke trovärdigt kan lämnas utan avseende. Och då dömdes han till 3 års fängelse, men domen överklagades. Nu så har man då alltså fattat beslut i hovrätten om att man ska sänka det här straffet till 2 år och 8 månader. Och så skriver hovrätten i sin dom att det inte är så osannolikt att en präst frivilligt skulle delta i en voodoo-ritual. Åtminstone inte så att man helt kan bortse från den förklaringen. Och det var väl det här lite grann som gjorde att jag överhuvudtaget tog upp det här. För att som sagt, om själva händelsen i sig kan vi inte gärna sitta
och orda någonting. Nej, den är vidrig
på alla sätt. Vidrigt på alla sätt, som sagt.
Kapa ett öra eller någonting annat.
Ja, men just det här med att tingsrätten först säger att när det inte är så troligt att hon deltar i en voodoo-ritual. Jag går ju lite på tingsrättens linje där, att det låter inte så rimligt att den här prästen skulle delta frivilligt i en voodoo-ritual där det ingår sexuella inslag inne på en cell dessutom, så vitt jag förstår, eller besöksrum eller vad det nu är var. Men däremot hovrätten tycker att men det är inte otroligt, det är nog möjligt att det här så ändå skulle kunna ske. Däremot, så för att vara ärlig, så säger de också att hovrätten fäster däremot stor vikt vid kvinnans trovärdighet, alltså prästens trovärdighet. Men ändå inte så mycket att de tror att det är otroligt att hon har deltagit frivilligt i en voodoo-ritual.
Vad är det för värld vi lever i?
Vad säger man om det här? Alltså det, ja.
Ingenting, det är ju jättedumt. Det är väl helt befängt att hon
skulle göra det. Nu är ju straffsänkningen inte så jättestor.
Det spelar ingen roll,
månader,
men det är ett en signal.
Det är en signal, och absolut.
Ett, och ett, som visar ett stort att det kränkande mot den utsatte. Och men gud vad dumt.
Det var illa nog från början, så att säga. Men sen också att vi tror inte riktigt. Det är möjligt att du faktiskt medvetet var med på det här, och därför så sänker vi den här.
Det är en så konstig grej också. En voodoo-ritual.
Om man hade hävdat att hon var med på det frivilligt, alltså vi hade sex här och vi var båda med på det så här. Men att hon skulle ha deltagit.
Ja, och så går det ju tyvärr till att det landar så i många rättegångar.
Ja.
Det blir att personen vill vara med, men det här är, och det är vidrigt,
såklart.
Men det här blir ju, känns som den drar något till hatten
så här, ja, just vad ska jag hitta på?
Ja, voodoo. Nej, det är så konstigt.
Och att sen liksom hovrätten fäster upp eller tilltro till det här, att men det kan faktiskt vara möjligt. Det kan vara så. Det som följer av att, tänker jag då, att om en präst på riktigt deltar i en präst i Svenska kyrkan deltar i en voodoo-ritual, kan väl i så fall vara skäl till avkragning, apropå avkragning som vi var inne på här förut.
Absolut.
Super då har konstigt. Man ju verkligen svikit Svenska kyrkans liksom, tro och lära, men inte minst. Ja. Liksom. Så var det med den.
Ja.
Nu ska jag titta här på en artikel där det står YouTube stängde ner pastorspars kanal.
Okej.
Okay. Nu ska vi se vad de heter här. Hallman heter de i alla fall. Paret Hallman, jag lyckas inte se vad mannen heter. Frun heter Maria i alla fall. Maria Hallman och hennes man, pastorspar.
Innan du började läsa och du bara läste raden först, då tänkte jag att det var ett sånt amerikanskt...
Precis.
Sånt typ av pastorsstjärnor.
Ja, just det. Och det skulle man ju tro. Det trodde jag när jag såg den här rubriken också. Och då hade jag nog inte ens tagit med den här artikeln. Men nu var det faktiskt en svensk, Hallmans Live. Som har ett tv-program, eller ja,
en YouTube-kanal.
Alltså, de kallar det för tv-program, men det är alltså en YouTube-kanal. De har bestulit oss på alla dessa tv-program. Vi är riktigt förgrymmade. Och de har en skälet till nu, det är så här är att jag, utskriften av den här artikeln är delad, så jag får inte hela texten.
Nej, just det,
här.
Just det.
Men det handlar om att det handlar om hets mot folkgrupp tydligen.
Jaha.
Och de säger att när hon får frågan om de skulle ägna sig åt hets mot folkgrupp svarar hon absolut inte och säger: vi kristna måste få tala fritt. Det är yttrandefrihet och åsiktsfrihet i detta land, säger Maria Hallman. De har varit väldigt kritiska mot homosexualitet. Och,
just det, och andra religioner kanske också.
Ja, mot andra religioner. Och de har också varit kritiska mot Pride och Regnbågsvecka och annat. Och jag var ju faktiskt in och kollade. Aha. Inte på YouTube, för de finns de ju inte nu. Men de har en hemsida också. Och kollade där. Och jag kände att det här är ju inget som jag står bakom på något vis. Sen utan att ha hört de här just de här inslagen, så kan jag ju inte säga att ja, de har bedrivit hets mot folkgrupp. Men är det rätt eller fel att stoppa ett pastorspars predikningar på nätet? Det kan man ju diskutera, och deras samtal och inslag liksom.
Ja.
Och det kan ju inte, jag kan ju på riktigt inte veta det, eftersom jag inte vet exakt vad det är för material som har legat där. Det är illa när man, om man stryper åsiktsfriheten, så är det illa, eller yttrandefriheten, det är illa, såklart. Man ska få uttrycka det, alltså sin åsikt, men man har ju däremot ingen rätt att inte bli motsagd.
Nej, så är det.
Utan så är det ju, för det är ju många som tror det när de får skäll, alltså samma grupper tror jag som hade kritiserat det här med julen och vintermust och så här. Och blir väldigt kränkta när de inte får säga, alltså när folk säger åt dem, att hur kan ni sprida skit om islam eller så. Mm. Och då säger de att ja, nu vill vi strypa yttrandefriheten. Så nej, men vi måste få säga emot, vi måste kunna säga ifrån. Och det måste man ju kunna göra till de här också. Men om man på riktigt har lagt ut inslag som kan kallas för hets mot folkgrupp, då är det inte okej. Okay.
Nej, såklart inte.
Reagera där också.
Men det är svårt när vi inte har sett det och kan bilda en uppfattning på det sättet. Men spännande att de jobbar på det här sättet.
Ja, de har 461 prenumeranter på den här kanalen. Och det är inte jättestort, vilket jag begriper, men det är ändå det är några stycken.
Ja,
vi har då inga prenumeranter, för vi har ingen egen YouTube-kanal, men vi har lagt upp en del filmer på kyrkans, och hur många prenumeranter kyrkan har på sin YouTube-kanal,
det är nog noll, men
två eller kanske.
Något, kanske. Men ja, sånt här är ju alltid svårt, som alla våra tankar, va? Så kan man inte säga. Alla våra dilemman. Men jag hade inte gillat den här kanalen. Så inte heller du.
Nej, absolut inte.
För att det här är, vi delar inte åsikten, och jag tycker att det blir problematiskt för att alla blir dragna över samma kam. Att det skvätter även över på oss.
Det gör det, absolut. För folk i gemen som liksom inte är insatta, de har ibland, tror jag, svårt att skilja på kyrkan och kyrkan. Liksom.
Ja.
Nej, men det där är ju en pingstpastor, eller det där är ju en pastor i ekumeniakyrkan, eller det här är präst.
Såklart de har, för att det hade vi självklart haft med i en annan sammanhang.
Ja, självklart.
Har ju den som är det och det. Men jag vet ju bara att det skojades ganska friskt efter Knutby.
Mm.
Om alla liksom kyrka. Det stängt jag. Mm. Det var ju såklart 7000 resor värre. Så att jag jämför.
Men självklart.
Men det stänker över. Sen är ju storheten att vi är olika. Att du kan hitta ditt kyrkliga hem där du trivs. Och att det ser ut på olika sätt. Och sådär. Så att man blir ju lite... Man är inte så konsekvent. Jag är inte så konsekvent i mitt tyckande där. För jag tycker ju det är ju fantastiskt att det finns alla olika samfund och kyrkor och profiler med samma, vi står på samma grund och sen tolkar saker olika och så bla bla bla. Men sånt här är svårt alltså.
Men en annan fråga som springer ur det här, alltså om vi nu säger att ja, men det här är en kanal som är ganska då konservativ och så vidare, gissar jag då, eller vet jag då, fast jag har inte sett just deras filmer, men jag ser på det övriga materialet. Varför är det bara de här som är den konservativa sidan som kommer fram och gör Alltså program, alltså, det finns ju olika kristna sammanhang. Förr så var det ju vanligare, men det fanns ju närradio så på den tiden också. Man kunde ha olika pings, radio pings, eller vad det nu kan vara så här. Men det, varför har inte vi det? Varför har inte Svenska kyrkan
en YouTube-kanal
eller en TV-kanal eller något?
Jag följer ganska mycket Instagram-konton från olika frikyrkor.
Mm.
Och de lägger ner mycket tid på den produktionen.
Ja.
Det är snyggt, det är bra klippt, det är proffsigt. Det, det är proffs gjort liksom.
Mm.
Och om man är tydlig i sitt, vad man vill säga. Men det handlar inte om att... Jag vet inte. Att vi tror att vi inte ska hålla på med sånt. Att vi inte, det finns ingen, tyvärr, kanske, nu kanske jag är ute på riktigt djup vatten, att vi inte har någon enad bild i Svenska kyrkan.
Mm, mm. Ja.
För att om då till exempel Philadelphia kyrkan, då är de som står bakom det, men ska vi som Sollentuna församling gå ut... Bara där så tror jag det skulle vara svårt att enas vad vi vill gå ut med.
Och
ska då det rätta sig i Svenska kyrkan i stor. Det är det där med profilen.
Ja, liksom. Det kanske är så.
Att vi inte, vi vet inte riktigt vad vi är.
Nej. Och det görs ju inte, och det kanske man, ja, det kanske, det görs ju inga kristna program, alltså. Nej. På TV, varken på, ja, på ingen, och inte på någon kanal.
Det finns väl en sån TV10, tror jag.
Ja, just det. Och precis. Och det är ju en kristen, så, dock inte från Svenska kyrkan. Nej, då, men det är en kristen. Och det är väl den enda. Jag vet att nu är det väl rätt många år sedan, så fanns det ett TV-program, ett magasinsprogram som hette Mellan himmel och jord i SVT.
Ja.
Som var kristet, så att säga. Eller man bevakade kyrkliga händelser och så här. Men det är nedlagt sedan länge, och man har ju inget annat. Det man har är ju gudstjänster.
Ja, det går ju fortfarande.
Det går ju fortfarande, och det är ju många som retar sig på att de finns. Liksom. Mm. Det tycker jag ändå att det bör man kunna tänka att public service ska kunna leverera, kanske.
Ja.
Men däremot är det svårare kanske att public service ska göra kristna program. Så att
precis,
säga. Det är
svårare.
Men det är kanske så att det är svårt att... Det finns, alltså det görs ju TV eller så... hur man nu ska säga, YouTube, Facebook, filmer.
Ja,
exempelvis Charlotte Frycklund, som vi hade här som gäst i ett avsnitt, som är Facebook-präst eller sociala medier-präst i Svenska kyrkan, gör ju rätt så ofta andakter, livesända andakter på Facebook eller så. Och sånt förekommer ju, men inte i någon, för det första inte i någon, liksom, med någon kontinuitet. Varje måndag har vi det här, eller något längre, utan det här är något korta. Det kanske är så att folk inte heller tittar på längre program, utan det man klarar är 10 minuter eller något sånt.
Jo, men, och sen har vi också en bild av att vi inte ska gå ut med kyrkan, för att då går man ur kyrkan. Alltså... Vi vet ju att folk, det ser man ju, går ju mest ut när det är val, deklaration.
Ja, när man påminner
om kyrkans existens. Ja.
Det är förfärligt.
Det är sjukt. Ja, och då, för det kan jag tycka, man hör ofta så här, men vi ska nog inte gå ut med det, än med det glada budskapet, för att då går folk ur. Då tror vi inte själva riktigt på oss.
Alltså, nej.
Vi behöver se över vår kostym, liksom.
Ja.
Snart är vi inte längre en majoritetskyrka.
Nej.
Och då måste vi hitta, vad ska vi vara för kyrka?
Ja, just det.
Nästa år är det 20 sätt? År sedan det skilde sig från staten. Och,
ja,
och det hänger, det är fortfarande många som kallar för statskyrkan.
Ja, just det. Gärna lite nedsättande.
Jo, men det måste vara. Men att... Och, va? Det är ju jättekonstigt.
Ja, visst. Och det är väl så att Svenska kyrkan på många sätt fortfarande uppfattas och uppfattar sig själv som en statskyrka.
Precis, så det officiella som... Nu har ju inte framför oss alla grejer kyrkan går ut med, men känsla då. Att då är det ganska... Inte platt, men väldigt... humana saker, ja, just och det. Inte så kyrkliga.
Just det. För det sånt kommer ju kritik om då och då att de har, vi har ju tittat på, det var några motioner också till kyrkomötet som vi tittade på, om det var nu eller förra året, där man just hävdade det att vi måste se över kommunikationen i media, för att den är, man talar om mänskliga saker snarare än gudomliga, så att säga.
Och att det är så många som ska stå bakom om Svenska kyrkan gör en reklam eller någonting, så måste ju det ska gå igenom så många lagar. Det finns någonting där.
Ja,
För sen att det görs lokala saker, men där känner man sig ju inte rädd, för att de har ju valt det.
Ja, just det.
Där du gör dina andakter och så här, då har ju
precis. Som då ju, alltså, vi har ju hade senaste gången över 350 visningar något på den här. Det betyder ju kanske inte att alla har sett hela tiden, men det är ändå så. Och det är mycket med tanke på hur många som man träffar på i kyrkan, så att säga.
Mm. Mm.
Och så det går, men visst, nej, det är ju lättare att göra. För det jag gör, det är ju väldigt smalt och lokalt. Mm. Det är ju bara det rör egentligen bara det distriktet där jag jobbar, så att säga. Och där kan man väl enas om nästan som en bild i alla fall som man ska skicka ut, så att säga. Ja,
det är svårt det där också.
Det är svårt. Och det är klart att jag kan köpa det också, för jag skulle ju inte vilja att någon tok
satt och
talade för kyrkan i tv till exempel och talade om att han var präst i Svenska kyrkan och
så här tycker
Svenska kyrkan, ut med alla muslimer eller alltså något sånt, eller det skulle jag absolut inte vilja. Jag skulle inte vilja att han var min talesperson, och han skulle ju säkerligen, den tänkta personen, inte vilja att jag var hans talesperson heller. Så att det är klart att det är svårt. Vi går på andakt
istället.
Och då, det är lättare. Då är det så här som jag brukar inleda de här andakterna med och säga. Att det är den 21 söndagen efter trefaldighet.
Mm. Det är lättare att gå tillbaka till de här flera årtusen gamla texterna.
Ja, än just det. Där kan vi i alla fall enas om lite grann vad det står. Fast det är inte rätt i heller. Nej, det kan
kör.
Vi verkligen
vi
inte
kör. Göra. Får vi se vad vi hamnar.
Samhällsansvar, apropå olika saker, är det rubriken. Och då ska jag läsa en text ur Lukas evangelium. Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp emot honom och sa: "Skynda dig ner, Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem." Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare." Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren: "Hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt." Jesus sa till honom: "Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham, och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det." Det här är ju till att börja med, alltså den är lite komisk, den här texten, tycker jag. Den är lite rolig, alltså den här lilla, man ser den lilla korta Zacchaeus. Jag ser inte Jesus, jag får klättra upp i trädet. Sykomor, en mullbärsfikonträd, samma sak uppenbarligen. Och då Jesus går där nedanför och liksom: "Hallå där uppe, vad sitter du i trädet för? Kom ner och så. Så bjuder du mig på middag i ditt hem ikväll."
Ja, ja. Jag hörde en rolig predikning i somras kring Zacchaeus. Där den då målade upp, ja, men om att ta sitt ansvar och ge tillbaka det man har tagit, bla bla bla. Men det var en kul del att målade upp bilden att vid den här middagen så var ju Jesus där, och du vet, folk liksom fanns precis utanför och tittade in och spända, hur ska det här bli och så. Mm. Och sen när Zacchaeus säger de här att jag ska ge tillbaka.
Just det.
Och det blir liksom helt tyst och alla känner ju glädje. Ja. Alla utom Zacchaeus fru, som kanske tyckte att det skulle tas innan och inte att han skulle ge bort alla sina tillgångar.
Så, jaha, ja, just det. Just
att alla var nöjda utan Sakaius fru som kanske önskar att det skulle tagit detta på ett annat sätt. Ja, men
här i alla fall så är ju...
Det är ju en stor uppoffring. Alltså ja, de jag har tagit ska ge
Har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt.
Ja, har jag pressat?
Och dessutom är det här är ett jobb han har gjort. Ja. Han har jobbat åt den romerska ockupationsmakten. Ja. Och har gjort och skött den här tjänsten. Och därav så är han ju illa sedd i samhället såklart.
Ja, men för det, det man ska veta är att de var riktigt illa betraktade.
Mm.
Så. Det är inte som någon som jobbade tullen idag direkt.
Nej, verkligen
utan,
inte.
Utan det här var det värsta man kunde vara liksom.
Ja, just det. En sån som man överhuvudtaget inte umgås med.
Nej.
Men, och då får man ju se det på det sättet snarare att han har tjänstgjort. Inte att han är tullindrivare i sig, det kanske inte var det farliga, utan just att han jobbar åt ockupationsmakten. Det man jämför med andra världskriget.
Ja, visst.
Samarbetade med nazisterna liksom.
Ja. Ja, men stort här att liksom göra det blir en omvändelse som heter duga.
Ja, verkligen, för det, där är han blir på något vis Sakaius där blir sedd av Jesus på något sätt. Han trots sin kortväxthet så ses han i att han sitter i trädet där och kanske ser lite löjlig ut, sitter där uppe liksom. Men Jesus ser honom och han bryr sig inte om att det här han är en tullindrivare utan han är en människa också. Och i och med det att Jesus hanterar honom på det sättet, eller bemöter honom säger man väl, så tar han sitt förnuft i fånga också. Jag ska lämna tillbaka det jag har, och han har inte ens stulit det, utan han har gjort det så i sin tjänst, men orättfärdigt kan man ju säga då.
Ja, stort, ja, vacker text.
Ja, fint. Och då är det så här att det finns en psalm som handlar exakt om det här stället, och jag kan tyvärr inte den, så jag tänker bara läsa lite ur den först till att börja med. Och då heter han Sakaius här, för det var en äldre version av Sakaius. I den gamla bibelöversättningen så heter han Sakaius. Och så var han en publikan, det är alltså en tullindrivare. Sakaius var en publikan, den allra rikaste i stan. Han hade ingen vän ändå, så ensam fick han alltid gå. När Jesus kom till Jeriko, han tänkte, vem är det man tror? Han var så liten, han klev upp i mullbärsfikonträdets topp. Där satt han nu och slapp bli trängd och såg ut över gatans mängd. Men Jesus sa, kom gör en fest, jag vill så gärna bli din gäst. Då fick den lille mannen brott att laga något riktigt gott. Han gjorde fint, han tände ljus och Jesus trivdes i hans hus. Sakaius sa, jag lovar dig, de fattiga ska få av mig minst hälften av mitt gods och guld. Jag vill bli god för Jesus skull. Sakaius var en publikan, den allra gladaste i stan. Sakaius hade fått en vän och han var aldrig ensam sen. Det är en barnvisa.
Ja, det hör man ju, men
jag tycker den är lite rolig faktiskt och lite gullig. Så. Jag tänkte sjunga en helt annan psalm som heter Här en källa rinner, psalm 246. Den har ingenting med dagens ämne att göra kan man säga.
Den är vacker kanske.
Men den är vacker. Här en källa rinner, säll den henne finner. Hon är djup och klar, jämn men uppenbar. Andens törst hon släcker och i hjärtat väcker frid och stilla ro, kärlek, hopp och tro. Ja, ut i dess flöden gives bot mot döden, i dess friska flod blir min vilja god. Du Guds kärleks källa, du ska evigt välla, evigt hälsosam skall din flod gå fram.
Fint det.
Den är bra den också.
Jaha, men då är vi igång.
Andra sidan 200.
Ja, det är vi. Jobbar oss upp mot 300.
Ja.
Tack för att ni fortsätter lyssna. Och tack Svenska kyrkans kommunikationsenhet att ni är med oss på denna resa. Ja, ska vi inte säga som vanligt. Ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Tjingeling.